Välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Idje Maciel och den här gången ska det handla om orgasm. Vad kan man göra om man har svårt att få orgasm eller tvärtom upplever att man kommer för snabbt? Är det någon skillnad mellan klitorisorgasm och vaginalorgasm, penisorgasm och p-punktsorgasm? Kan det finnas något positivt med att fejka orgasm? Och är det din partners eller ditt eget ansvar att se till att du faktiskt får orgasm? Och den som kommer reda ut många av de här frågorna, det är Pelle Ullholm, vår sexualupplysare från RFSU. Hej!
Hej, hej!
Du kan väl börja med att beskriva våran gäst som står här mitt emot dig?
Absolut! När jag ser gästen så tänkte jag, mitt första ord som jag tänkte på var kraft. Både när det kommer till fysik, till röst och också som debattör. Och sen så tänkte jag i nästa läge på att jag är så gammal så att jag var med om konflikten mellan syntare och hårdrockare.
Om jag ska avslöja vem det är så är det Rickard Söderberg som är här. Välkommen.
Tusen tack.
Du är operasångare och debattör.
Ja. Och på den gamla goda tiden var jag syntare.
Ja, det ser man. Ja.
Är kopplingen för att du har den här västen eller att du har en väst med mycket märken på sig?
Vi syntare, vi håller ihop.
Du har långt hår.
Nej, men det är en standard hårdrocksutstyrsel. Ja. Alltså från den gamla goda dagen med jeansväst, med märken, med allting. Nitar.
Hur känns det att vara med i en podd på temat orgasm?
Det är underbart, det är första gången jag gör en orgasmepodd.
Ja.
Så jag är mycket upphetsad.
Men är det lite sådär nervöst och sådär, eller är du van att prata om sådana saker öppet?
Nej, orgasmer pratar man inte om varje dag. Och framförallt inte i radio. Men det här ska bli jättespännande.
Rickard, kan du beskriva hur du känner dig precis när du har fått en orgasm?
Då infinner sig en slags lugn, en frihetskänsla. Jag gillar att få musik direkt efter. Du vet när man ligger, folk vill ha så här cigg eller andra saker. Jag gillar musik. Man kan bara försvinna bort.
Du blir lugn och sådär, låter det
så. Ja, oftast. Mm. Det är olika, men oftast när man liksom det är i en bra och behaglig miljö, så ja.
Pelle, vad händer med kroppen när man får orgasm?
Det som händer i kroppen egentligen, det är... Jag tycker det är bäst att beskriva det som att det är toppen på en skönkänsla som man har när man har sex. För orgasmen kan vara så olika för olika personer. Men rent fysiskt så är det en massa med olika muskelsammandragningar som äger rum i underlivet på alla personer som får en orgasm.
Jag tänkte vi skulle lyssna på lite olika röster som resonerar kring det med orgasm och vad den har för betydelse. Jag har pratat med folk på centralstationen i Stockholm och jag började med att fråga hur viktig de tycker orgasmen är.
Jag har inte tänkt på det som något viktigt, men mer än något naturligt. Det är en svårt fråga.
Får du alltid orgasm när du har sex med någon?
Ja, kanske en gång, två gånger, då jag var ganska ung och var full. Hade hänt att jag inte fick orgasmen, men annars alltid, ja.
Har du någon gång haft problem med orgasmen så jag tänker att din partner inte får orgasm eller att partnern kommer för snabbt eller något sånt där?
Ja, jag kom för snabbt och att min partner inte fick orgasm, men jag försöker alltid på andra sätt att ge honom möjligheten att få orgasm med min fru, men jag tror inte det alltid sex handlar om orgasm, utan någon gång om närhet.
Har ni pratat om det, hur viktigt det är för henne och så?
Hon säger att det är inte alltid viktigt. Någon gång är det viktigt, någon gång är det mer närhet än det är orgasmen. Jag tycker man är mer nöjd om hon får orgasmen.
Alltså det är ju mycket mer än bara en fysisk händelse. Det är något mycket, mycket större. Jag skulle väl inte ha sex med en annan person annars, tror jag, om jag inte var det jag ville uppnå.
Uppnår du alltid det då?
Ja.
Har du alltid gjort det?
Nej, inte när jag var jätteung.
Har det hänt att det har varit svårt för den du är med att få orgasm eller att den kommer för tidigt eller något sånt där?
Ja, i perioder när min partner har ätit psykofarmaka. Där det är en känd biverkning.
Hur viktig är orgasmen för dig?
Nej, det är inte viktigt. Inte idag i alla fall. Så tycker jag inte att det är viktigt. Huvudsaken är väl att det är närhet till varandra. Förr var det väl livsviktigt nästan. Men det är inte det idag. Det är något annat idag.
Hur viktig är orgasmen för dig?
Det är svårt att svara på. Jag trodde det var ett naturligt inslag hos människan att det var trevligt och skönt. Ja, och det är någon slags bekräftelse på kärlek. Ja, det är.
Okej.
Okay. Ja. Uh-huh. Ja.
Har du någon gång haft problem kring orgasmen? Att få den för tidigt eller inte få den alls? Eller ha svårt att ge den till en partner eller sånt där?
Nej, inte för egen del. Men däremot partnern har nog hänt, ja.
Hur har det varit då?
Lite jobbigt. Man kan känna sig lite misslyckad om man inte fixar det.
Hur viktig är orgasmen för dig?
Ja, inte alls. Jag är snart 70 så jag tycker inte så viktigt längre.
Det är inte viktigt för mig.
Varför då?
Jag känner roligt och bra och fin och ser överroligt. Men ibland blir bra, fin, ibland blir någonting dåligt.
Att orgasmen känns olika stark eller olika bra?
Ja.
Har du någon gång haft problem att inte få orgasm alls eller att få orgasm för snabbt?
Både och.
Hur viktig är orgasmen för dig?
Väldigt viktig. Annars känns det inte som det är fullbordat sex, tycker jag. Eller liksom, det är kul och skönt att hålla på, men orgasmen är lite grann som att komma i mål.
Händer det att du inte får orgasm när du har sex?
Ja, väldigt sällan. Kanske om min man kommer lite för snabbt. Men tack och lov är jag gift med en man som kan hålla ut för det mesta. Men om man inte har haft sex på ett bra tag så går det lite för fort för mannen, tycker jag. För det mesta så funkar det bra. Jag säger 90% av fallen.
Om han då kommer snabbt, kan man liksom ordna din orgasm senare? Eller hur brukar ni göra då?
Ja, då brukar han få köra oral sex på mig i sådana fall. Eller så får vi vänta, men då får vi vänta länge innan vi kan köra igång igen.
Har du haft problem kring orgasm någon gång?
Nej, i början. När man var på det var det väl lite prestationsångest inblandad, så att det var lite svårt att prestera, men inte sen.
Ja, när du var yngre menar du? Mm.
Då var det någon mental grej där att man väntade på det och så blev det liksom aldrig så. Det spände sig eller någonting.
Mm. Vad tänker ni när ni hör de här rösterna?
Det är väldigt spännande att höra. Och det är härligt att höra att människor pratar så fritt och enkelt om det.
Helt fantastiskt. Ja. Alltså jag måste säga att när jag hörde det gången innan, jag har hört den en gång innan, jag blev helt så här stum. Folk pratar verkligen rakt ut på T-centralen med dig när du kommer med Nick och pratar om orgasm. Det är fantastiskt.
Ja, det är underbart. Ja.
Många verkade tycka att orgasmen var väldigt viktig, att det var liksom målet och poängen med att ha sex och sådär. Hur viktig är den för dig, Rickard?
Nej, men orgasmen är ju helt, det är ett ljuvligt ögonblick. Så på det sättet är den ju viktig. Och då vill man ju ha den hela tiden, varje dag, hur många gånger som helst, för att det är så härligt. Men som en slags bekräftelse på ens, för min partner, eller för en slags målgång för sexet, så känner jag att det är inte det högsta målet då alltid. För orgasmen kan man ju få på massa olika sätt. Det måste ju inte ens inkludera min partner. Så att, där finns andra saker som också är viktigt.
Att känna sig misslyckad om man inte lyckas ge sin partner orgasm, var det någon som upplevde sådär. Har du upplevt det någon gång?
Jag tycker att man har också ansvar för sin egen känsla, både att förklara och berätta det här behöver jag, det här mår jag bra av, eller att hjälpa till själv eller skaffa de redskap eller de personer som man behöver för att det ska funka. Så att börja blanda in massa att man ska dåligt samvete eller skuld för att man inte kan, det blir ju inga fler orgasmer av det.
Nej, och du har inte känt några sådana känslor?
Nej, jag känner ingen skuld för min partner vid något tillfälle om han inte får orgasm. Nej, jag inte.
Hur resonerar du kring det där, Pelle? Vems ansvar är det?
Nej, men jag tycker att det är, om man ska se vad folk brukar svara eller som ställer frågor till oss, då ska man komma ihåg att folk som ställer frågor till RFSU, de gör det utifrån någon form av problemvinkel. Annars så hälsan tiger still, brukar vi säga, på heligt 30-talsmaner. Så då är det många som ändå upplever en problematik, och då kan det vara så att, precis som i det här inslaget, en del personer känner att ja, men jag har liksom något slags tillkortakommande om inte jag ser till att det händer för den andra. Det säger alla personer, oavsett vad de har för partner eller vilket kön de själva har. Det finns en viss överrepresentation bland män som har sex med kvinnor, att de tänker att jag ska lösa det här. Men så här, äger det här, de ska fixa både sin egen orgasm och den andras.
Mm.
Så kan det ju finnas att folk ställer den frågan, men Jag tycker Rickard är inne på helt rätt spår, att man måste kunna formulera sig själv och kunna nå ut till den personen som man har sex med och kunna visa att så här funkar det för mig, det här är mitt sätt att få orgasm.
Ja, och där måste man också, innan man kan börja prata med sin eller sina partners om orgasm, måste man också backa till sig själv. Vad är det som jag njuter av? Vad är det jag mår bra av? Så att man undersöker och experimenterar och hittar sitt sätt, sin väg att nå till det här.
Och sen ta in det i sexlivet med andra personer.
Precis, för jag kan ju inte kommunicera det om jag inte ens vet det själv. Utan det är bara att våga åtminstone för sig själv experimentera med både fantasier och med redskap och vad fasen man vill. Det finns ju ingenting som jag gör för mig själv, med mig själv, i mitt huvud och med min fantasi som är förbjudet. Så där kan man ju bara testa, vad är det som behövs för min orgasm?
Mm. Du sa att det oftast inte är något problem om du inte får orgasm eller partnern inte får orgasm och så. Men hur ofta händer det med din partner att någon av er inte får orgasm?
Det händer ganska sällan, men då tar vi också stort ansvar själva för vår orgasm. Om man märker att det, om den ena har kommit jättefort och den andra säger att jag vill fortfarande få den här känslan, men då löser man det.
Själv,
ja, då kör man på bara till. Och det är också väldigt tillåtande. Då, det är inget liksom jobbigt eller pinsamt, utan man bara kan få lov att vara i det. Men nu har vi varit gifta länge, så nu har vi blivit så avslappnade med varandra.
Mm. Hur länge har ni varit gifta?
Snart 10 år. Väldigt vuxet.
Grattis.
Ja, man kan ju se i den här enkäten också att det är ganska många som lyfter upp att de kanske hade problem någon gång när de var unga, men att nu så har de hittat lösningar på det där. Så det är också en sån där traditionell men ändå sann sak. Sex är inte någonting man kan från början, utan det är någonting man lär sig, sin egen sexualitet. Så jag tror att spänningen är störst när man är yngst, för man har mest att bevisa, men sen så lär man sig att ibland får man ett orgasm och det behöver inte vara hela världen, och man hittar sätt att lära sig och få det själv.
Mm. Att orgasmen är något naturligt var det vissa som pratade om sådär, men alla kan ju inte få orgasm, varken genom sex eller onani. Pelle, vad ska man göra om man är en vuxen människa och inte har fått orgasm men skulle vilja ha det?
Ja, precis. Då finns det vissa knep och vissa tips som man kan säga, som är lite allmängiltiga. Och de kan handla om till exempel att man ska koncentrera sig på att lära spänna bäckenbottenmuskulaturen. En del lär sig spänna benen i samband med att de ska få orgasm. Man kan ju också tänka att hur mycket har jag prövat på olika sätt egentligen? Eller har jag kört fast och gör på ett sätt som jag föreställer mig att det ska vara om jag har sex med mig själv eller någon annan? Hur kan jag liksom komma loss från det där och göra på ett annat sätt än vad jag har gjort?
Mm. Men ska man börja i sex med någon annan eller med onani?
Alltså, jag tror att det enklaste för de flesta kan vara att lära sig hur min egen kropp funkar. Det är jag helt övertygad om. Det finns de flesta studier påvisar också det, att orgasm är enklast själv. Dels det är ganska logiskt, man har inte någon annan inblandad, man kan liksom ha all tid på sig. Det finns också exempel på att ungefär en 20% säger att jag får lättast orgasm tillsammans med en annan person också. Så det är olika. Men de allra flesta tycker det är enklast att hitta det själv sen. Och sen att ta med sig det om man vill och ha sex med en annan person. Mm.
Och det är klart det är viktigt med det fysiska och hitta de här övningarna och sånt, men för mig känns också som att det är en så här mental grej. Det kanske att det handlar om man är en vuxen person som aldrig har fått orgasm, att det handlar om att kanske få hjälp att prata med någon eller att hitta, meditera eller ny inspiration till fantasier eller vad som helst, att det är här i huvudet så mycket händer.
Om det inte skulle vara så att det finns några fysiska hinder, så tror jag att du är helt inne på rätt bana, jag upplever att det är väldigt många som har svårt att få det utan att det då är medicinskt. De har väldigt mycket föreställningar om hur man ska vara. Att man står utanför sig själv och tittar på sig själv medan man har sex. Och det är nog den största tröskeln till att få orgasm.
Man iakttar sig själv hur man ser ut och man låter.
Man tänker på hur magen ser ut, man tänker på hur man låter. Man är väldigt intresserad av hur skönt det är för den andra. Och sådana saker som, alltså det är ju inte så att man ska raljera med det. Det är personer som inte vill ha det så. De vill ju kunna gå in i känslan. Men det enda och det svåra tipset till de personerna är verkligen så här: men ta reda på vad det är som gör att du blir kåt och visa det. Våga ta det steget. För det är ändå en person som du väljer att vara intim med i många, många sammanhang, om det är en partner. Det är ändå någon som du vill stå nära. Försök att ta det steget att du står ännu närmare. För jag tror att det finns en viss rädsla att liksom vara avklädd i ordets alla betydelser inför en person. För man kan känna sig lite sårbar i samband med att man ska får.
Ja, man är väl nästan som mest naken när man får orgasm.
Ja, men precis. Ja. Så, alltså folk, bara det att folk, alla bilder som pumpas ut på en person ser ut när de får orgasm är liksom att det ser ut som man njuter i, ja, i fulla drag, medan man egentligen ser rätt förvriden ut i ansiktet och allting. Liksom, så det, man har ju liksom föreställningar om vilka bild, hur ska det vara? Njutning är liksom mycket mer komplex än de bilder vi har i samhället om hur den ser ut.
Rickard, minns du din första orgasm?
Nej, det tror jag faktiskt inte att jag gör.
Nej. Första orgasm med en partner då?
Nej, inte minns jag inte heller.
Nej, det var så länge sedan.
Nej, men jag, alltså, de första... Man hade ju ganska mycket... Eller jag hade ganska mycket orgasmträning. Alltså innan jag träffade en partner. Man onanerade mycket när man kom på att shit, vad det här är kul.
Träning? Såg du det som en träning? Eller hur?
Nej, jag gjorde inte det nu. Men jag har ju förstått nu efteråt att det var det var. Där man också testa de gränser som fanns att testa. Detta var på 80-talet. Liksom.
Mm, vad gjorde du då till exempel?
Nej, men det fanns någon... Det fanns någon liten porrtidning. Man kollade, hur funkar det här? Kan man vara på andra platser än bara hemma i sängen eller på toaletten? Så här. Och man experimenterar liksom lite försiktigt. Så där. När man väl sen träffar en partner så... Och de första partnerna var ju bara helt tillfälliga. Men då hade man åtminstone liksom börjat så här. Ja, men det här kanske är kul. Det här funkar inte alls på mig.
Andra sådana här tips som jag skulle flika in ändå, det kan vara till exempel att vad går jag igång på? Gillar jag att titta bort från personen? Gillar jag att koncentrera mig på känslan? Gillar jag att vara bara i mig själv? Eller gillar jag att vara jättenära och titta den här personen i ögonen och verkligen känna närheten från den personen? Man kan testa sådana saker som jag varit inne på som inte handlar om fysiken utan så här, vad behöver jag för att ta mig över den här tröskeln? Som
eller gillar jag att bli betraktad?
Ja,
det menar, det kan vara... Allting.
Ett hyfsat vanligt problem för en del verkar vara det här att de upplever att de kommer för snabbt när de har sex framförallt då. Kan man göra någonting åt det, Pelle?
Det första man tänker på, då är det ofta så att man, för snabbt är alltid i relation till en eller flera andra personer, om man säger. Man är inte för snabb i relation till sig själv oftast. Och då kan man, det kan man göra saker åt. Man kan ha olika sätt att fundera på hur man kan träna på det. Vi kan tänka att en del tycker att det är skönt att få en orgasm innan man har sex med en annan person, att det tar av udden och man tänker framförallt att ja, men då kommer det ta lite längre tid. Det kan också vara att man har såna här klassiska start- och stoppövningar som går ut på att man lär känna var någonstans går gränsen för mig innan jag får orgasmkänslan. Och det är också något som är bra för att lära känna in känslan i kroppen, vad man ska göra för att komma dit. Så de hänger ihop, tänker jag, start och stopp och vad är det jag egentligen gillar så. Och lära sig att man kan hitta den där balansen, för ofta så är det oron som gör att man trillar över den där tröskeln för fort också. Att man säger, nej, nu är jag på väg att komma. Och sen så hinner man liksom inte bromsa. Och också ta plats i sexet. Eller liksom så här, verkligen så här, nej men nu kliver jag ifrån. Nu är min kropp borta från den här andra personens kropp. Då lugnar jag ner mig lite. Att liksom våga göra det och inte tänka på den andra för mycket då. Det tror jag är ett bra tips också. Så här, man tar den rollen att, nej men nu kliver jag av.
Har du upplevt det här problemet någon gång, Rickard?
Nej men det tror jag att alla har upplevt någon gång att man bara rusar iväg för att det är så jäkla skönt. Men det här start och stopp tror jag är skitbra och jag tycker själv att det är toppen. Man känner att det här, jag vill inte det här ska ta slut ännu. Jag vill liksom ha kvar det här. Och då hittar man också, om man har en stadig partner så hittar man väldigt snabbt. Det räcker med ett ögonkast eller liksom en hand så här. Och har man...
Ja, så vet parterna, okej,
nu backar vi undan lite eller backar tillbaka lite. Och har man tillfälliga partner så får man bara vara extra tydlig och bara, vänta. Och så liksom... Men precis som du säger, att hitta de här, att känna att nu börjar det komma och att det inte blir för sent, liksom, att man vågar stoppa.
Ja, för då kommer det till någonting som är liksom en punkt som man är omöjlig från att vända från. Man liksom passerar den punkten helt enkelt och då kan man inte backa tillbaka. Och det gör också att en orgasm som man får grumlas. Att man liksom tänker så här, det blev misslyckat för att det inte blev som jag hade tänkt. Och då förtar man liksom känslan av orgasmen, även om den fysiskt sett är lika stark. Så.
Ja. Men det är också helt onaturligt att vara i någonting och bara vilja blomma ut i det och sen så stoppa sig själv. Det är klart att det finns ett motstånd från en själv samtidigt. För man både vill och vill inte.
Ja, det är svårt.
Det handlar väl om att förlänga den känslan istället för att tänka att man avbryter.
Ja. Exakt.
Pelle, vet man om kvinnors och mäns orgasmer känns olika på något sätt? Jag tänker på det här fenomenet multipla orgasmer som man ofta hör om att kvinnor får men inte män får. Hur hänger det där ihop?
Ja, men jag tror att alla personers orgasmer känns egentligen olika på olika sätt. Men om man ska dela upp det så i män och kvinnor så verkar det ju vara lättare för kvinnor att få multipla orgasmer Och det har att göra någonting med mäns utlösning och orgasmen. Alltså det har någonting att göra med att vi hamnar i att orgasmen stiger upp mer som en sol och ner som en pannkaka mer utsträckligt. Men precis det som Rickard pratade om nu, om man surfar på den där vågen så är det också en väldigt skön känsla. Och varför måste man etikettera allting som orgasm eller inte? Det blir väldigt medicin som är, den känslan är skön i sig och ligga nära. Och det skulle man ju kunna kalla för en utdragen orgasm istället.
Smart.
Rickard, upplever du orgasmen på olika sätt?
Ja, oh ja. Det är klart man gör. Ibland är de ju ganska så här, torra och tråkiga. Man bara, jaha, kul. Medan det ibland, och det är särskilt om man har hållit på ett tag som du beskriver, att flyga på den här känslan som du beskriver som en utdragen orgasm. Och sen, om man är i den länge och sen liksom släpper efter den här sista lilla vallen som gör att det bara, då är det ju fantastiskt.
Så att man har laddat upp längre tid liksom.
Ja.
Har du fått orgasm i sömnen någon gång?
Ja, det är klart. Framför allt när man var yngre, kom ihåg.
Men är det utlösning då eller orgasm, alltså själva känslan?
Nej, men när man var i tonåren fick man utlösning så, men orgasm i sömnen, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att man har.
Ja.
Det är inget som jag märker av på morgonen. Alltså att man kan vakna och veta att nu har haft äckligt bra drömmar.
Ja. Jag tänkte bara fråga det också, hur, för det är någon skillnad där, utlösning och orgasm. Ja, att man pratar framförallt om det med män, att utlösning kan män få, men det behöver inte betyda att de har fått orgasm, alltså den sköna känslan. Hur hänger det där ihop? Och kvinnor har väl också utlösning? Och,
precis, Pelle. Ja, men det kan vi ändå gå in på lite mer tekniskt. Då.
Ja.
Det är två skilda saker rent fysiskt. Alltså utlösningen är just det att det är ett förlopp där antingen utlösningsvätskan, oavsett vilken den är då, den kommer,
oavsett vilket kön det är.
Precis, den kommer genom urinröret. Den kommer både på, om man har en kuk eller en fitta så kommer det genom urinröret. Och den vätskan i sig har egentligen ingenting med skönkänslan att göra. Om man frågar personer så är det olika upplevelser. Så att det är två olika saker som sker parallellt, men oftast så sammanfaller den. Och speciellt kanske för män, så kan den sammanfalla på det viset att man kanske inte ens har kunskap om att det är två olika saker. Och så får man utlösningen och då så förstärks det känslan av att det här är min orgasm. Vi lägger ihop själva utlösningen med orgasmen. Det är så starkt i vår kultur att det hänger ihop. Så att vi kanske får en förnimmelse av starkare orgasm bara för att vi får utlösning.
Mm. Och kvinnor får väl oftast inte så mycket utlösning att det ens kanske märks eller att man ser det direkt.
Precis, det är, och därför det är mindre, tror man att det är vätska, den är transparent, den är liksom hal och glansig, och det, kvinnor lubricerar ju också, så det är mycket vätska där.
Ja, det är inte, men det är två olika.
Ja, det är två olika också. Och det kan vara så att man faktiskt tänker att en del kvinnor, just för att man saknar kunskapen om att man har en utlösning och att det kommer någon vätska i urinröret, så finns det också en teori som säger att man kanske blir orolig för att det är urin eller någonting, och man eventuellt till och med förmår stänga av förmågan att få utlösning för att man inte har fått den kunskapen i skolan eller någon annanstans att kvinnor har utlösning.
Mm. Och lubrikation, visst är det så att det kommer ju inifrån slidväggarna på något sätt?
Precis, det är liksom blodet som pressas ner mot könet, släpper igenom en vätska som blir lubrikationen. Mm. Så det är så båda könen, eller alla kön, blir liksom fyllda med blod. Och i det fallet så är det vätska som trycks igenom slidväggarna. Mm.
Men fontänorgasm, det pratas det om för kvinnor.
Precis.
Vad är det då?
Ja, det är när man verkligen tydligt ser den kvinnliga utlösningsvätskan och att den liksom sprutar iväg. Så är det ju för män eller för penispersoner också. Alltså att det kan rinna, sippra ut eller spruta. Men det är olika typer av starka utlösningar kan man säga i den formen. Men jag tror också att vi har väldigt, väldigt många bilder från porren som gör att man ser fontänorgasmen, att man fångar upp den. Och det är bara att porren är som all annan media. Det är ett fenomen som man inte har tänkt finns. Och då blir man jätteintresserad av att skildra det, fontänorgasmen. Alltså man är inte lika, ja i och för sig, man är vansinnigt intresserad av att skildra mäns utlösning i porr också. Så jag tar tillbaka den.
Nej, men däremot är det ju intressant, för det kan ju skapa ett oerhört stigma om man förväntar sig att det ska bli värsta fontänorgasmen, så blir det inte det, att man är så här, det här är inte tillräckligt, det här var ju skönt, men det var inte tillräckligt bra, ska det vara på ett annat sätt, att man bygger upp sjuka bilder som man aldrig kommer kunna leva upp till.
Ja, men det handlar ju återigen om den här bilden utanför liksom. Jag är inte i min känsla, utan jag har föreställningar om bilden, hur skönt ska det vara, vad är skönt. Man får inte ens bestämma om det är skönt eller inte själv. Det är fruktansvärt. Alltså,
men finns det någon koppling där med liksom mycket utlösning och stark orgasmkänsla? Finns det någon koppling?
Nej, om man talar om då mäns utlösning, som man vet lite mer om. och jag vet lite mer om, så är det så att egentligen så är det också en väldigt stark upplevelse av att det är mer. Själva vätskan, det är lika mycket. Alltså det finns ett ställe i urinröret där den samlas. Och den platsen är lika stor.
Men då, men, så det man får alltid lika
man
mycket?
Man får lika mycket. Alltså det skiljer lite. Men däremot om du själv upplever att du sprutar iväg rakt mot väggen eller rakt på en annan person.
Ja, med en större kraft så, tror man att det är mer.
Då förstärker man att kraft är mycket, alltså i huvudet. Så. Men vätskan är densamma. Om man inte har fått väldigt många utlösningar, får man 5-6 utlösningar så minskar ju vätskan som man har i kroppen.
Om man gör det på kort tid, ja.
Ja, precis. Mm.
Hörrni, är det någon av er som har sett filmen Harry mötte Sally?
Japp.
Det var många år sedan.
Den som har sett filmen kanske mest minns den här berömda scenen där Harry och Sally sitter på en restaurang och Harry hävdar att han aldrig haft sex med någon som fejkat orgasm. Och Sally försöker då motbevisa det här, och jag tänkte att vi skulle lyssna på det här filmklippet.
What was that supposed to mean?
Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them and most women at one time or another have done it, so you do the math.
You don't think that I can tell a difference?
No.
Get out of here.
Oh. Ooh.
Are you okay?
Oh. 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 Oh, yeah, right there. Oh. 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 Yes! 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 Ah! Oh! Oh, yes! Yes! Oh! Oh! Oh, God. Oh.
I'll have what she's having.
Ja, lite fniss här i studion. Det som händer är helt enkelt att Sally fejkar en orgasm där mitt på restaurangen för att visa Harry hur lätt det är och att han säkert lurats av någon som har fejkat. Och den här scenen blev en väldigt stor snackis när filmen kom och det väckte en idé hos författaren Susanna Alakoski. Susanna bestämde sig tillsammans med Amanda Mogensen för att göra en bok om det här fenomenet. Fejkad orgasm. Boken skulle vara en antologi och de började med att efterlysa texter där folk själva fick beskriva sina erfarenheter av fejkad orgasm. Jag har pratat med Susanna på telefon.
Och då hände det väldigt spännande att det första brevet som kom, det var ett handskrivet brev som kom i min brevlåda, det var från en man.
Okej, vad skrev han då?
Ja, och då skrev han en helt fantastisk berättelse om hur han hade haft en telefonsexrelation med en kvinna i 10 år när han var gift.
Ja.
Och då hade han, de hade då ringt och äggat upp varandra och haft telefonsex helt enkelt. Va? Och då slutade det alltid med klimax, någon slags, ja, med orgasm då, för dem båda i telefon.
Mm.
Men nu hade mannen blivit gammal och kände sig prestigelös och kunde berätta som ett bidrag till boken om hur han under 10 år hade fejkat sin orgasm varje gång i telefonen i 10 år. Och det hade fått honom att ställa frågan, tänk om hon gjorde samma sak. Det slutade med en bok med både män och kvinnor som berättar och det visar sig att fejkad orgasm var inte alls så enkelt som man tror. Det är mycket prestation som gör att alltså männen vill spela hingstar i sängen. Att de är potenta. Och medan kvinnor liksom spelar mer sexuellt upphetsade för att tillfredsställa mannen. Men jag tror att det är fler kvinnor som gör det. Jag tror att det är ett mer ett kvinnligt fenomen. Men det var spännande att männen också dök upp. Men det som också blev tydligt tycker jag det var att kvinnors fejkar för att få sova, de var trötta helt enkelt. En del gjorde det för att känna makt, andra gjorde det för att få slut på skiten liksom, att de bara så här, ja liksom.
Hur påverkar det en själv att ofta fejka orgasm skulle du säga?
Negativt för det mesta. Alltså att man blir trött på sig själv för att man är inte sann. Varken i förhållande till sin partner eller i förhållande till sig själv. Men det är också väldigt fina berättelser i boken om liksom människor som kvinnor och män som slutar fejka. Som bara liksom, shit, det här går inte. En kvinna sätter sig upp i sängen plötsligt en dag, en natt eller kväll eller morgon eller vad det är. Och bara liksom att nej, och börjar storgråta, det här går inte längre. Och då blir det ofta bättre liksom.
Mm. Finns det någonting positivt med att fejka en orgasm som du ser det?
Ja, det skulle väl vara då att man får sova. kanske man är trött. om man känner att sex skulle vara en liksom prestationsgrej en kväll eller så. Men inte i längden så kan jag säga något positivt med det faktiskt.
Mm.
Det gör ju det sorgligt i den här sexpresterande tidsåldern som vi lever i. Där mycket liksom går ut på att boka in sig på hotell, äta jordgubbar, dricka champagne och liksom du ska ligga till du är 90 och så. Där det ställer sådana krav på människor att funka sexuellt. Det kan ju vara så att det finns människor som hellre läser till exempel än ligger.
Mm. Det handlar om pressen att, helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Ja, precis. Ja, det är, vi lever mycket i en sån tid.
Mm.
Ja, och det tycker jag är trist.
Mm. Vad tycker du man ska göra om det verkar som att ens partner fejkar?
Jag tror våga fråga. Att sätta ord på sina farhågor eller rädslor eller aningar eller vad det nu är man känner. Att försöka prata om det, det tror jag är bra.
Mm. Hur har det sett ut historiskt med fejkad orgasm? Är det någonting som man tar upp i boken?
Det gör det. Det finns ju beskrivet i litteraturen och vi har ju en mängd litterära citat också där vi gick tillbaka i litteraturen och det tidigaste jag hittade på temat det var Simone de Beauvoir skrev om scen med fejkade orgasmer 1958 i en bok som heter Mandarinerna. Men där när jag läser litteratur från början på 1900-talet då undrar jag verkligen ibland alltså, om kvinnor överhuvudtaget fick orgasmer alltså annat än i subkulturer nästan alltså. För att sexliven är så torftigt beskrivna.
Mm. Hur vanligt tror ni att det är med fejkade orgasmer?
Jag tror att det är vanligt, precis som det sägs i inslaget, att alla har gjort det någon gång och att det är något som man förhåller sig till att det händer i relationer. Det är klart att folk fejkar. Och man kan också ifrågasätta begreppet fejkad orgasm. Man kanske kan säga förstärkt orgasm eller man kanske känner ganska lite. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att den är helt spelad. Ibland är den det. Ibland kanske man bara vill illustrera att det här var nog min höjdpunkt och det var ingen högpunkt. Men det var min höjdpunkt.
Man kanske också kan fejka igång sig själv till att få en riktig orgasm.
Det tror jag. Alltså att man liksom så här, att en del går igång och försöker illustrera hur det känns när man är riktigt kåt och lägger till det. Det
och så
absolut,
blir man det. Ja, har du fejkat någon gång, Rickard? Eller förstärkt?
Ja. Kanske man har haft så här telefonsex eller såna här saker, det tror jag.
Mm, precis men, som i boken.
Ja, men partnern... nej, men ibland är det ju, som du säger, torrt och trist. Och så är det så här, fine. Men inte så jag har liksom spelat som Harry mötte Sally, en stor scen hemma. Och det, alltså, jag kan förstå om det någon gång händer att man är så här, jag orkar inte, jag bara...
Orkar inte förklara.
Nej, jag orkar inte ta det här samtalet nu. Men det... Att hålla på och liksom tycka att man är lite så här snäll mot den andra eller att man ska bara... Det är en ohållbar lösning i längden. Och vid något tillfälle, ganska tidigt när man upptäcker sig själv med att hålla på och fejka, så tror jag att det är mycket bättre att bara... Hej, vi måste snacka om det här. Särskilt om det är i en relation. Alltså. Det måste man ju göra. För ens egen skull. Och det... Vad kan hända?
Har du varit med om att du har misstänkt att din partner har fejkat? Eller den du har sex med?
Inte när man träffas.
Nej, det är telefon eller webbsex eller något sånt. Då.
Ja, precis. Mm. Men inte när man ses. Nej, inte så. Jag kan inte säga att jag upplevt det. Och nu är jag ju precis som han i filmen. Jag bara, nej, ingen. Så det är jättedåligt. Så det har förmodligen hänt massa gånger, säger jag nu då som en brasklapp.
Men jag måste bara lägga in någonting. Jag tror att risken blir som störst ifall man har den positionen att man ska vara den behagfulla. Att man ska vara den som njuter av den andras prestation.
Mm.
Och där tror jag att det lätt blir könat. För så är det att kvinnor, om man har sex med en man, förväntas vara mer behagfulla. Mm. Det är liksom
jag tänker att det kanske är vanligare fenomen i heterosexuella sammanhang, eller?
Alltså det kan jag inte svara på riktigt. Jag tror att man kan vara behagfull i alla typer av konstellationer. Man kan ha olika roller där också på individplan. Man ligger ju inte liksom samhällsgruppsmässigt med varandra, utan man är individer som ligger. Men jag tror att det kan vara en anledning man kan tänka på. Är jag här för att vara behagfull? Är jag här för att jag ska njuta själv? Det kan vara en sån grej. Och det man kan lägga till, det som kan vara lite statistik, det är att man vet att i det senaste samlaget I den stora undersökningen som vi har att luta oss på så fick ju 50% av kvinnorna orgasm och 74% av männen. Och jag tror att några av dem där...
När de har haft sex med en annan
person. Ja, precis. Med en annan person, ja. Och några av de personerna fejkade såklart, det tror jag. Så att det finns ett utrymme för att fejka. Alltså om man bara får orgasm varannan gång så kanske man fejkar till och från. Och det vet vi också när det kommer till fejkningar, så vet vi att det absolut vanligaste anledningen till det är att man vill få slut på sexet. Antingen för att sova, eller man tänker det blir inte bättre än så här och det är ingen big deal. Eller att man tycker att det, nu vill jag bara avsluta, det här är inte skönt alls. Det är nästan
obehagligt. Och då enklaste sättet att låtsas att det...
Ja, för det ingår också vår idé om vad sex är. Det avslutas med en orgasm. Även fast det inte alls alltid gör det, som statistiken säger, så är den bilden vi har. Får en orgasm, då fortsätter man ju inte ha sex med den personen. I princip. I de flesta fall, menar jag.
Mm. Om vi ska reda ut lite här, olika orgasmer, jag tänker på vaginalorgasm eller klitorisorgasm, penisorgasm eller prostatorgasm. Är det här olika saker? Känns de olika? Är det olika saker som händer i kroppen? Va?
Nyligen har det varit väldigt mycket prat om det som man kallar för G-punktsorgasm, eller rättare sagt om G-punkten finns.
Ja, just det. Det skulle man kunna säga vaginalorgasm.
Precis, intravaginalorgasm eller så. Och då kan man ju säga att kroppen är inte bestående av enskilda separata delar så nära i vaginan eller i fittan. De är liksom inte separata, de hänger ihop och det blir nästan till hårklyveri eller nervtrådsklyveri för att hitta någon slags lösning och dela upp saker och kalla saker.
Ja, för nyheten var väl det som det har pratats om här i höst. Det är väl att det här att G-punkten är bara en del av klitoris. Som ja, vissa
att det skulle kunna vara så att man stimulerar klitoris inifrån. Man stimulerar själva skänken på klitoris. Som klitoris är mycket större än bara det som många tror. Klitorisollon är det som sticker ut egentligen i klitoris 7-10 cm. Och det är en del av klitoris. Mm. Men samtidigt så tänker jag att om man har upplevt att här har jag en punkt eller ett område eller en del som jag tycker är skön. Då kan man väl ha den också. Det blir så mycket vetenskap av det som en enskild individ bara kan avgöra om det är skönt eller inte egentligen.
Ja, men prostataorgasm eller penisorgasm då? Har du upplevt prostataorgasm till exempel?
Nej, men alltså om prostata, alltså om man blir påsatt till exempel, så kan det ju vara äga igång någonting väldigt, väldigt starkt. Men den här grejen om att man inte ens ska röra vid kuken och så ska det bara bli någon slags... Det händer säkert, men jag tror inte det händer så ofta.
Det händer inte dig?
Nej, jag ska inte säga. Nej.
För då är det P-punkten brukar man ju säga.
Ja, ja men det är också det är en liksom... annan kropp, alltså prostatan.
Den hänger inte ihop med ollonet då, eller?
Nej, det är en bit från varandra. Där har vi ändå lite avstånd kan man säga. Ja, men det är uppenbart sant så att det finns många olika känsliga delar av prostatan än. Och man kan ju få en upplevelse av orgasm, men en del tycker det är extra stark. Jag tror också man kan tycka att den är extra stark för att det är mycket nervtrådar där, precis som det är på ollon. Strängen på undersidan av ollon brukar man prata om, den allra känsligaste delen som finns på kuken. Så man kan hitta olika sätt att göra det, men jag tycker inte man ska göra det så svårt som möjligt för sig. Precis som du är inne på, Rickard, varför inte ta på kuken samtidigt som man blir stimulerad på prostata? Varför ska man liksom så här tävla om att jag kan bli tagen här i knävecket och få orgasm? Då är jag extra bra. Typ, alltså det är någon slags tävlingsinriktning man ska kunna lägga ner.
Mm. Vad är det enklaste sättet för dig att få orgasm?
Det är... Nej, men om man är tillsammans med någon annan men hjälper till själv, det, då vet man att då kan det liksom inte gå fel.
Du tar ansvar för dig själv där.
Ja, det gör jag.
Ja. Alkohol, påverkar det din orgasmfunktion?
Alltså jag dricker så väldigt lite så det gör det inte. Nej. Men det är inget med att alkohol inte påverkar mig. Du har hört att jag dricker så jäkla lite. Så det...
Överlag, Pelle, har du betydelse?
Men det är som alkohol överlag i livet. Alltså, många kan tycka att ett, två, kanske tre glas av någonting kan förhöja känslor överlag. Men blir det mer än det så tar man bort känslan. Och då kommer det försämras förutsättningarna. Så att som en liksom, möjliggörare för sex kan många tycka att alkohol har en positiv påverkan. Inte alla såklart, men i större mängder så har det liksom rent... Det tar ner känslan i kroppen. Man blir mera... Det vet man ju. Man har inte samma känsel kvar. Och det gäller könen också, eller andra delar.
Just det, som en kvinna sa också, som jag pratade med där på T-centralen. Hon sa att psykofarmaka påverkar. Jag tänker som en...
Absolut.
Att vissa mediciner också kan påverka orgasmförmågan.
Och det tycker vi faktiskt brukar vara en sån där grej som RFSU lyfter, att vi ska, vill gärna att vården skulle vara bättre på att ta upp det i samband med att man får olika mediciner. Och det behöver inte bara vara, det, psykofarmika är en sån sak som börjar, folk börjar förstå, men det finns också till exempel diabetesmedicin eller sånt som är ganska allmängiltigt. Och just för att biverkningen handlar om sex, verkar det som, så man mindre benägen att prata om det, för att man inom vården inte alltid, inte för att kasta smuts på vården, den är bra på många sätt, man skulle kunna vara bättre ibland på att lyfta de aspekterna, att det här kommer bli en konsekvens, så man vet om det. Alla personer borde få information om sånt som är viktigt för en, och orgasm är väldigt viktigt för många människor.
Och det är inte bara mediciner, det kan också vara sjukdomstillstånd om man har en förlamning eller såna här saker. Men vad ska, det här är ju jätteintressant också. Vad kan vården göra utan att det helt plötsligt blir helt olagligt för att gå in och hjälpa till? Mm. För det är viktigt som du säger, jag tycker det är jätteintressant.
Ja, jag tänker att man kan tänka att den frågan är ganska delikat, och jag tänker att det man kan göra alla gånger, det är ju tips, att så här kan man göra eller så här kan du göra, eller illustrera att det finns personer som har hittat njutningspunkter på kroppen som man inte visste att man hade tidigare, så att säga.
Våga prata om det helt enkelt.
Precis, ja.
Ett fenomen som jag har hört om, som jag undrar lite grann över, är det här blue balls. Det som jag har hört är då att det är framförallt män som kan råka ut för det här eller drabbas av det här, och då är det så att om man har varit upphetsad länge och sen inte får orgasm eller utlösning, så får man ont i pungen eller sånt där. Har du varit med om det här?
Ja, men det har hänt någon gång, ja. Uh-huh. Såklart.
Vad är det för fenomen, Pelle?
Ja, vad heter det? Blue balls?
Blue balls är det som jag har hört. Det kanske finns andra namn.
Ja, men jag tänker att det är ett fenomen som också blir ganska könat. För det som händer för båda könen, det är att när man blir upphetsad så öppnas ju som en ventil, kan man säga, så trycks blodet på.
Mot könet.
Mot könet liksom, och fyller könen runt omkring könen på olika sätt. Och jag har egentligen mest hört blue balls som ibland används som en ursäkt för män att någon annan ska ta på dem och ha sex med dem, för att det gör så ont om inte jag kommer. Mm-hmm. Men de kan ju lika gärna göra någonting åt det själva, så att säga. Så att, men fenomenet, jag tror att vi kommer leva i ett fullständigt jämställt samhälle när det finns blue lips då, som säger att nu måste du faktiskt slicka mig här, för annars så kommer jag sprängas.
Rickard, har du något så här speciellt orgasminne som du kan dela med dig av?
Alltså, vissa typer av orgasmer blir ju bara bättre när man delar dem, om man är många, om man är i en miljö där det är väldigt tillåtande och där man tillåts njuta och många njuter samtidigt. Så jag har haft några sådana tillfällen som har varit väldigt underbara orgasmer, där man tillåts bara vara, precis som du pratade om, i känslan.
Typ av gruppsex?
Ja, och att man är i det. Man är inte utanför betraktare, eller man är inte dömande eller värderande i det man gör. Man bara är där, mitt i det som händer.
Mm. Men varför tror du att det blir starkare? Liksom, och sådär?
Kanske för att det inte är så här en gång i veckan man gör det, utan det händer ganska sällan. Så när det händer så blir det, då tar det liksom plats, det tar tid och det tar plats och det tar, det är ju spännande och det är en upplevelse.
Mm. Jag skulle vilja lägga till kanske att man försöker bli kåt liksom i hela kroppen och kåt i huvudet. För då, om man blir det på riktigt, så hamnar man närmare den situation som Rickard beskriver, att man liksom inte ens är förmögen att stå utanför sig och betrakta sig. Man är inte förmögen att tänka så mycket på hur andra betraktar en.
Det låter som att det kräver lite mod och lite...
Jag tror det. Jag tror att det kräver mod och närhet och våga vara intim i situationer som känns svåra. Så det är inte märkligt eller konstigt att man inte alltid har lätt att få orgasm. Det är ändå något som sagt ganska många inte får när de har sex. Så att jag tror att komma nära den där känslan, komma nära det att det jag får bestämma, det får vara jag som får känna hur jag blir upphetsad och får kliva över den gränsen och få orgasm. Mm.
Kan det vara så att orgasmen förändras över tid? Jag tänker att fördom kanske skulle vara att orgasmer ofta är starkare hos yngre personer och sen avtar med åldern.
Ja, men samtidigt så hörde vi i enkäten hur många tyckte att det fanns mycket mer press när man var yngre, och man tyckte att det var mer problematiskt. Sen när man hade, i de här fallen så var det väl både exempel på längre relationer men också egen trygghet som gjorde att de hade lättare att få orgasm.
Mm, och sen var det några äldre där som sa att men det är inte så viktigt idag. Och det,
nej, men precis. Nej. Och egentligen så jag tror att folk uppfattar frågan när du frågar om gasm, så kanske de uppfattar frågan om hur viktigt sex är också. Att man lägger ihop dem. Och för en del kanske det är mindre viktigt när man är äldre ibland. Mm. Absolut inte alla. Men jag skulle väl lägga till, en sak också som jag tror är viktig att ta upp här. Nu har vi pratat väldigt mycket så här jag-perspektiv, att man ska ta sitt eget ansvar. Jag tycker också om man är med en person som man känner att det finns anledningar till att det kanske är svårare för den här personen. Var lyhörd och se till att vara tålmodig och hjälp den personen på det sättet så att det kan bli en orgasm. Inte bara som att det blir ett renodlat jag-ansvar att få orgasm. För har man sex med en annan person så bör ju den försöka känna in vad kan den här gilla, vad kan det här... Vi vet ju till och med att ganska många fortfarande inte har klitoris sex i den utsträckning som man behöver om man har sex med någon som har klitoris. Att man väljer att stimulera bara sitt eget ollon. Och i de här fallen sitter oftare ollonet på en penis. Om man väljer att ha penetrativt vaginalsex istället för att ha sex som bjuder in till orgasm för båda. För 7 av 10 kvinnor behöver stimulera klitoris och andra delar för att få orgasm. Den kunskapen kan man ju ta med sig. För som sagt, många män som har sex med kvinnor vill ju också att den andra personen ska ha orgasm. Så att det kan vara kunskapsbrist, men också väldigt tydligt att man liksom, kom igen, ta till den kunskapen som finns och hjälp till att den andra personen kan få orgasm.
Ja, då är det bara lyssnarnas sextips kvar. Och den här gången är det en tjej som har mejlat till oss och tipsar om en viss sexleksak. Men först vill jag säga att man kan mejla oss själv om man har ett sextips eller om man vill komma med något förslag. Sådär, någonting vi ska ta upp i sexpodden. Då är adressen sexpodden@rfsu.se. Stort, stort tack för att du var med, Rickard Söderberg.
Tack själv för att jag fick komma.
Och tack också Pelle Ullholm.
Ja, nu tackar jag Rickard, nu tackar jag.
Ja, nu tackar vi allihopa. Och här kommer alltså lyssnarnas sextips.
Bästa sextipset är helt klart en buttplug. Har du inte testat det är det hög tid. Det får allting att kännas riktigt härligt snuskigt, oavsett om du är kille eller tjej. Som tjej är det skönt att ha i den samtidigt som man blir knullad. Som kille känns det säkert väldigt skönt att bli avsugen eller runkad samtidigt. Självklart går den bra att använda som sexleksak på egen hand också. Mycket glidmedel är ett måste. En kondom på kan vara bra, det underlättar ju rengöringen efteråt.
En sak till hörni. Om ni är intresserade av de här frågorna som vi pratar om i sexpodden, då kan ni välja att gå in på rfsu.se eller följa oss i sociala medier. Du kan också gå med i RFSU och träffa andra som är intresserade av de frågor som vi pratar om. RFSU finns i Luleå och hela vägen ner till Malmö. Går ni med så får ni också vår tidning Ottar som kommer ut 4 gånger per år.